Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik, eller ett specialavsnitt ska jag säga, för idag så pratar vi med Agnes Wold. Och vi som pratar vanligtvis är Ivar Arpi, det är jag och du.
Anna-Karin Windhamn.
Och Agnes Wold är, för den som inte vet då, hon är läkare och professor i klinisk bakteriologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Men ja, hon är mycket mer än så.
Hon är ju också, hon är jättestor på numera X, tidigare Twitter. Hon har en egen podd eller radioprogram, Fråga Wold, på P4 tror jag den går. Och återkommande i samhällsdebatten. Hon är ju en av de få forskare och akademiker som har varit modig i att börja sticka ut hakan och använda sin kunskap och expertis för att uttala sig i en lång rad frågor, och nu framförallt könstillhörighetslagen.
Just det. Hon skrev under det här uppropet som 54 andra skrev under också. Bland annat Dick Harrison, Hugo Lagercrantz, Mats Reimer, Mikael Andén, Margot Wallström, Margareta Winberg. Jag ska inte säga alla, men det var ett stort antal, även centerkvinnor. Och hon var en av dem som skrev under, och det var därför du och jag har ju varit väldigt engagerade i den här frågan. Jag tror vi har spelat in 3 avsnitt på raken.
Detta blir det fjärde. Det är väl den fråga, det tema, den politiska fråga som har genererat flest poddavsnitt av Under all kritik, hittills i alla fall.
Ja, det är det nog.
Ja, men det är en viktig fråga på så många olika sätt. Och det är ju det framförallt som Agnes Wold kommer att hjälpa oss att förstå.
Precis, ja, men, och jag ska bara lägga till det då, att en anledning till att vi har gjort så här många avsnitt i rad, det är ju också att vissa ämnen är såklart viktigare i bemärkelsen att det berör fler människor, eller det är en större fråga i världen eller i Sverige. Men det här är en fråga där det faktiskt också går att påverka, och där det är en sån skillnad mellan vad professionen säger och vad man genomför. Vad väljarna vill ha, vad de egna medlemmarna vill ha då i partierna, och vad topparna bestämmer sig för att göra ändå.
Jag kan tänka mig att det finns väldigt många frågor där Agnes Wold, du och jag står på olika, tar olika ställning och så att säga snarare är i debatt med varandra än i relation till en specifik fråga. Här är vi däremot helt eniga, men ändå, hur tyckte du samtalet gick?
Jo, men jag tyckte det gick bra. Det som du säger, här så är det så att det här skär genom alla partier, alla politiska identiteter. Alltså du har Socialdemokraterna är splittrat, Moderaterna är splittrade, Centerpartiet splittrar, Liberalerna. Ja, så att det finns en splittring genom alla, och det gör också att du hamnar på något sätt i samma läger. Det vill säga, vad finns, vad är verkligt och vad är... vad innebär det att ha evidens för någonting? Och där är ju Agnes Wold glasklar i det här. Jag tycker att hon har varit bra i många frågor där hon går på evidensen, trots att det kanske inte alltid är det som är mest välkommet i den allmänna opinionen, som någon pratar om att det finns inget fog för att avråda kvinnor helt från att dricka alkohol när de ammar, tror jag det var. Och folk blev jättearga på henne. Men sen så är det ju, sen så har vi ju lite olika uppfattningar som ni kommer att höra. Vi vill ju inte bara ha, när vi har gäster, att det bara ska vara folk som tycker exakt som oss i precis alla avseenden.
Och där kan man väl göra en parallell till då de instanser och expertpersoner som har varit inkopplade på socialutskottets beredande arbete för det här lagförslaget, där man har haft en tendens utan tvekan att då välja in personer som stödjer det som lagförslaget vill göra gällande, och inte lyssna på expertis av det slag som Agnes Wold representerar. Så det här avsnittet är till alla er som ska trycka på knappen ja eller nej. Lyssna noga nu och fundera på vad det är ni släpper igenom, om ni bara följer partilinjen fast ni egentligen vet att ni tycker något annat.
Hej och välkomna till ett specialavsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och Anna-Karin Windham som vanligt. Men idag har vi också med oss Agnes Wold. Välkommen Agnes.
Tack så jättemycket.
Och vi samlas här idag för att diskutera den nya könstillhörighetslagen. Och du var ju en av dem som skrev under det här stora uppropet med, jag tror det var 54, det stod först 55, sen ändrade de till 54, som sa egentligen att det här är förhastat, tänka om, utred det här. Men jag tänkte bara då ställa den uppenbara frågan, varför skrev du under det här uppropet?
Jag tyckte det var ett bra upprop, det var inte jag som skrev det, utan, och jag är faktiskt, jag brukar ju aldrig skriva på upprop, därför att det är ju så att när man är i hetluften sån som jag, då blir man ju angripen för allt man säger, och därför är det väldigt viktigt att man måste ha kontroll på det där, så att som det jag själv säger, det vet jag ju exakt vad jag har sagt, och då får de skälla på mig för det då, men det är ju väldigt svårt om andra har skrivit och så är det något man inte tycker det är riktigt bra och så blir man angripen och så här. Så jag brukar aldrig göra det. Mm. Men här tycker jag då, det var en väldigt bra text. Och jag tycker ju den här frågan är väldigt viktig.
Det var min nästa fråga. Innan pratade vi om hur irriterande det är när programledare avbryter och tar över konversationen och sätter sig själv i centrum. Så jag tänkte jag skulle börja med att direkt göra det. Nej, men jag tänkte fråga dig, när det var du upptäckte, men när den här frågan dök upp på din radar och du började känna att okej, det här är någonting jag måste kolla närmare på.
Det var ju, var det 2019 där det kom en liten artikel i Svenska Dagbladet, en liten remsa i vänsterkanten, och den var underskriven av Kristoffer Gillberg och Johanna Dahlgren och några till. Och det handlar om det här nya fenomenet att med unga tjejer framförallt då, som uppger att de har könsdysfori. Och det är ju så här, jag har ju hållit på med medicinsk forskning i 45 år och liksom man får ju en viss intuition. Man säger, oj, det är ju ingenting som bör passera då. Mm. Sen nästa sak som hände var att jag träffade faktiskt en människa på gatan utanför Sahlgrenska som sa, har du läst HTA-analysen? Nej, så vad då? HTA, det då betyder Health Technology Assessment, och det är något som ungefär man använder samma metodik som man gör i SBU och Cochrane och sån här ställen för att gradera evidens. Och då är det HTA, det kan man göra då på olika ställen. Vi har ett sånt HTA-kontor, man ska säga, på Sahlgrenska. Och de jobbar på samma sätt. Det är alltså bibliotekarier som jobbar där, det är forskare som jobbar där. Man får liksom föreslå ämnen. Så jag blev indragen i en som handlade om kirurgi vid sån här könsinkongruens. Och då läste jag den då. Och det var ju inte alltså bara på Sahlgrenska, utan HTA-kontoret på Sahlgrenska tittar på hela världslitteraturen. Liksom, vad finns det för evidens för de här olika ingreppen då? Och det var faktiskt en förfärlig upplevelse. För till och med jag som ändå är läkare, man är ju ganska luttrad. Så att läsa om de här biverkningarna, och det är mycket biverkningar. Så det är 30% ungefär svåra biverkningar. Alltså. Och då pratar vi om sånt där som att förträngningar, alltså att sån här gångar växer ihop. Så att man till exempel inte kan kissa eller så. Fistelbindningar när det bildas nya gångar mellan, där det inte ska finnas någon, till exempel mellan blåsa och tarm eller vagina och blåsa eller sånt där. Känselbortfall, oförmåga till orgasm, inkontinens, jättevanligt. Det var förfärligt att läsa det. Och då skrev jag en, då var jag krönikör i Fokus på den tiden. Så jag skrev en krönika om detta då. Jag blev genast utskälld av Lukas Romsson då för att jag hade sagt att det var den här nya gruppen och det var mest tjejer då. Och det fick jag inte säga, för det skulle heta, det var män eller pojkar vid födseln tillskrivna könet kvinna.
Där rör du ju vid en del av det jag upplever är problematiken kring allt det som omger könstillhörighetslagen, nämligen att det var länge väldigt, väldigt svårt att tala kritiskt också om explosionen av unga med en upplevelse av könsdysfori. Och under en inte försumbar tid så riskerade man ju, det gör man ju fortfarande, att få transfob. klistrad i pannan.
Absolut.
Om man förde upp den här typen av omständigheter som du ger exempel på här. Och jag tycker, jag vill testa med dig om du uppfattar samma, att det hänger liksom, trots att mycket har flyttat sig här kring hur vi pratar om det, så hänger ju det där fatt, tycker jag.
Ja, ja.
Också när det gäller diskussionen om könstillhörighetslagen. Och jag tror att det påverkar politikerna som nu är på väg att släppa igenom den. Vad tror du, eller hur tänker du om det?
Just det har du alldeles rätt. Jag har inte tänkt så mycket på det. Men jag har ju tänkt, jag tycker så synd om unga personer. Alltså det har ju blivit någon sorts bubbla där. Man har de här lite äldre som håller upp den här kulturen och säger liksom att alla andra som säger emot, de är inte kloka, de är inte ens fråga, kanske till och med fascister och jag vet inte allt vad de är. Högerkristna är de också. Och livet är ju hårt och man kommer alltid att bli ifrågasatt och så vidare. Men då har de alltså fått den här bilden att alla som inte säger liksom,
håller
med om allting är helt sjuka i huvudet liksom. Som någon i Aftonbladet skrev om mig, att jag var radikaliserad och satt i ett kaninhål.
Men det är någonting här då som jag tänker, för du har ju också en bakgrund eller en nutid som feminist. Och då är det ju någonstans, om man ska vara väldigt vulgär och sammanfatta det, så är det finns två typer av människor i världen, män och kvinnor. Män är strukturellt överordnade, kvinnor har varit inom alla tider och vi behöver en politik som utjämnar det och gör det rättvist. Men och det är så jag tolkar lite också då, att för att det är ju de här fascisterna och de högerkristna som då är emot de här. Ja, men okej, de kanske finns, men det finns ju en annan grupp och ni har bland annat du som du tillhör. Några andra man kan nämna, Margareta Winberg, Annika Strandhäll.
Kvinnolobbyn, det är också många organisationer.
Exakt, Klara Berglund från Sveriges kvinnolobby. Skulle du kunna bara förklara liksom hur du ser på det, varför det blir en fråga för dig som feminist?
Som feminist anser jag då att det här är ju, alla larmklockor ska ju ringa. Det är ju också så, dels är det så att de är mest tjejer, de här unga som har könsdysfori. Men det anmärkningsvärda tycker jag också är att de vill inte bli män. De män som vill bli kvinnor, de vill bli kvinnor för att de åstundar det här kvinnliga som de tänker är kvinnligt. Men det anmärkningsvärda det är ju då att de här tjejerna, de vill ju inte bli killar i första hand, utan de vill inte bli kvinnor. De vill bli icke-binära. Och det var ju något som bara ringde en sån här larmklocka för mig när jag såg detta. Va? Att det är otroligt otäckt. Så att vi i världens så kallat mest jämställda land, så är unga tjejer, de vill absolut inte bli kvinnor. De opererar hellre bort brösten. Och då tycker jag att då får man ju verkligen undra vad i helsike har hänt. Men då var ju det, nej men vi skulle inte prata om tjejer, och de var ju egentligen killar fast de inte hade blivit killar ändå och sådär. Så att jag upplever nog att det finns ett väldigt aktivt, det är konstigt nog, alltså transfrågan handlar ju bara om kön och ändå så får man inte prata om kön, nämligen ursprungskönet på något konstigt sätt, eller hur?
Precis vad jag funderade på under ditt resonemang här också. För det märkliga är ju just att om kvinnorörelsen eller jämställdhetskampen ska kunna fortsätta att driva sin sak och argumentera, så måste ju grundpremissen vara att man erkänner att det finns någonting som är ett kvinnligt kön.
Anledningen till att det här är en blir också intressant, för att det är så här, nu när vi sitter och pratar om det man vill är ju såklart att man vill hjälpa de här unga människorna som mår dåligt, men det finns ett påstående här, alltså båda sidorna, även om den ena sidan påstår motsatsen, så vill ju båda sidorna hjälpa de här unga människorna, framförallt människorna, så mycket man kan och förstå varför det sker, varför den här ökningen sker. Men det finns också ett påstående som är ungefär, här har vi nu Agnes Wold som vill att människor ska dö, för att om de inte får den här, om man kritiserar den här könskirurgin eller evidensen för det, men det är kanske, där hoppar de över evidensordet då, men om man kritiserar det eller säger att jag tror inte att den här könstillhörighetslagen är bra, för att när du är 16 år så är du för ung för att fatta ett sånt här beslut, till exempel. Då är motargumentet att det du gör nu, det är att du drar bort den sista livlinan för de här människorna. Och då är det ju väldigt, plötsligt väldigt viktigt hur evidensen för de här påståendena ser ut.
Och jag, men eftersom jag är forskare så säger jag ju inte att det är, alltså det enda exakta vi vet är ju att vi har en jättehög självmordsfrekvens bland de här gamla transsexuella liksom. Ja. Och vi har, det vet man också, att vi har en ganska hög självmordsfrekvens, det är ungefär fördubblad, den var ju 19 gånger hög hos även den här yngre varianten då. Och de här som är mest tjejer och så vidare. Så det är ju i alla fall, men man, annars har man inte följt dem så länge. Och det ska man veta att i den här Mikael Landéns studie, nu är det i och för sig totaldödligheten han tittar på, men då har han sån här kurvor då, och då ser man att de första 10 åren så ligger de ju lika mot sina kontrollgrupper. Och sen efter 10 år så börjar de separera och det är mycket högre dödlighet i transgruppen. Va? Mm. Så att hela det här, ja men det är ju självklart, skulle mäta självmord så måste du ju följa folk i 20-30 år. För att som jag ser det så är det ju så att det finns ju några sådana här fullständigt meningslösa studier. Det finns en som då refereras till där man har satt sådana här tjejerna som vill bli, i alla fall bli av med sitt kvinnliga kön på testosteron. Och som har tittat på 6 månader eller om det är 8 månader, hur de mår och om de tar livet av sig. Och då tar de livet av sig lite mindre än de som inte fick testosteron. Men herregud va?
Det vet det alla som... dessutom att om man pratar med hormonläkare, testosteron, den första det... tiden du tar testosteron är
ett
uppåt tjack.
Ja. Det är ju av enorma dimensioner. Det blir ju,
men sen anpassar sig kroppen så effekten avtar. Det är liksom inte så att effekten sitter i.
Men jag föreläser ändå ganska mycket om sånt där, om studiedesign och vad man inte får göra. Och man får ju inte göra så att man har en grupp som står och väntar och blir arga på en väntelista och jämför med några som man sätter in någonting på. Det är ju känt, det heter Hawthorne-effekten, att vad du än gör liksom så, även om det är något, kan vara något som är dåligt liksom för dig, så kommer du bli glad och uppmärksammad och må bättre initialt. Så att det är absurt liksom.
Det finns ju också en grupp, ofta sammanfaller den med Transammans och RFSL, som inte ser ökningen i sig som ett problem.
Alltså
det vi som då gör gällande att det här är någonting vi bör utreda och titta på, vad beror det på? Och så säger lobbyorganisationerna, men det beror ju på att vi har blivit mycket mer upplysta och vi är mer tillåtande och man har liksom en diskussion som handlar om identitet och så, som gör att man också vågar berätta och säga då att jag känner mig inte som tjej utan jag är någonting annat.
Den första förklaringen var ju bara att det var ju för att vi tog bort kravet på sterilisering 2013. Det var det första. Och sen, det är ju fullständigt löjligt, så vi ser ju samma ökning i alla länder liksom, oavsett om man hade sterilisering innan eller efter och så vidare. Det tycker jag är ganska lustigt eftersom jag var ung på 70-talet. Jag har ju aldrig funnits ett mer sexualliberalt årtionde än 70-talet. Åh herregud. Och då kan vi ju jämföra med den här sexualbrottsutredningen som satt där 76, som kvinnorörelsen fimpade när man skulle ta bort i princip kriminalisera all kriminalisering av nästan alla sexualbrott. Alltså idag, liksom, om man visar den här för ungdomen, om idag, jag vet inte hur mycket man har sänkt eller höjt straffen för våldtäkt, men de är ju otroligt mycket mer idag än de var på 70-talet. Mm. Men de skulle ju halveras, de låga straffen. Och det skulle inte vara våldtäkt för man i princip blev nästan dödad och sådär va?
Nej, men det är en det är en väldigt bra parallell det du drar där. För jag tänker att när man lyssnar till de politiker som nu säger sig vara beredda att trycka på ja-knappen när det kommer upp den 17. De går ju mycket i de fotspåren, eller följer ju de fotspåren genom att tala om det här som någonting som är progressivt, det är en modernisering, det här är en liberal frihetsreform och så. Medan det, om vi tar Mikael Landén, när han talar om detta så säger han att det här är ju tvärtom någonting, en förändring som riskerar att cementera våra bilder av vad könsrollerna är och vad det är, vad pojke respektive flicka och så vidare. Och att den själva liksom den byråkratin kring detta med juridisk kön i sig då kommer att driva på att man ska låsa fast så fort du går utanför vad som är könat som kvinnligt då eller manligt. Då måste en byråkratisk process sätta igång och du ska bli för ett annat juridiskt kön och sen är det då ett snabbspår in i att få...
Allt det vi slogs för och mot på 70-talet som kvinnorörelsen är ju precis reverserat nu då, så det är ju helt absurt. Och det slog mig faktiskt häromdagen att det är ju så att genom att det är barn, då kan man ju, man hade RFSL, då kunde man göra RFSL ungdom, får de jättemycket pengar, och sen kan man göra den här transammans till föräldrarna då. Så får man ännu mer pengar och man kan komma åt just den här allmänna arvsfonden till exempel, som har att det ska vara verksamheter för unga. Va? Så att det är ju en enorm födkrok liksom. Mm.
Någonting som återkommer bland annat i de här Uppdrag granskning dokumentärerna av Carolina Jämsby och Karin Mattisson, och även i deras bok Ånger som vi har pratat om här i podden och intervjuat dem och sådär. Det är särskilt en scen i boken, och det är när de är på plats på KID-mottagningen, tror jag det är, som är en av de huvudsakliga främsta mottagningarna som tar emot barn med könsdysfori. Ja, men det är en av föräldrarna som är där, och då är det en läkare eller en sjuksköterska, det glömmer jag av, men det är en av de personalen där som säger kom här, och så liksom viskar och tar in henne på ett annat rum, stänger dörren och säger kom inte hit, ni kommer aldrig härifrån. Alltså så här Hotel California liksom, så här, att du, för att när behandlingen väl börjar, vissa av de här effekterna det får innebär att du måste få annan behandling. Och så måste, sen är du fast i liksom det här maskinen. Och det är, men då har du liksom en person som jobbar på den här mottagningen. Men ändå säger det liksom, kan inte protestera öppet. Alltså, den personen har inte skrivit under det här uppropet som ni har skrivit, vad jag vet. Men det finns ett, liksom, som jag uppfattar det nu då, har du ändå det. Du har Kristoffer Gillberg, Agnes Wold, Mikael Landén, det är ett antal.
Hugo Lagercrantz är också med.
Förlåt, Hugo Lagercrantz, vi kan gå igenom ett antal av dem. Mats Reimer, men det finns människor som jobbar med barnmedicin, men också bara inom medicinområdet. Men det finns också ett stort antal som jobbar med de här frågorna som är anonyma, och det, trots evidensproblem, trots allt här, så fortsätter det liksom. Och jag har svårt att förstå, för jag förstår det politiska på något sätt, att ja, man är rädd för att bli kallad transfob, man är rädd för att inte vara progressiv. Det är liksom min värld av fluff. Men jag har svårare att förstå att man fortsätter med vård som man, det återkommande riktas hård kritik just på evidensområdet. Jag tänkte, du kanske har en insikt i hur det kan komma sig.
Jag tror ju att det här kommer att kollapsa då av den orsaken, därför att läkare är ju extremt känsliga för det här, alltså med statusen, och om det ses liksom allmänt i den breda läkarkåren som en fin verksamhet eller inte.
Vi vet ju nu att det du beskriver där, det är att det bubblar i läkarkåren, och samtidigt så läser vi att det är de politiska partier som är nu villiga att trycka ja, i synnerhet inom Moderaterna och även inom Socialdemokraterna, så bubblar det. Och det är i Moderaterna, gör uppgifter gällande då upp mot 80% av riksdagsgruppen som inte stödjer det här förslaget egentligen, men som följer partiets linje, tror vi de kommer att göra. Jag gissar att det finns en del av dem som kommer att ha en knapp att trycka på, som lyssnar på det här. Vad vill du säga till dem, Agnes Wold?
Ja, jag vill bara säga, återremittera det här till utskottet, för att liksom säga, åh, vi håller på 17 år. Ja, men herregud, om ni håller på 17 år, för första är det naturligtvis inte sant att man håller på 17 år. Herregud, vad är det för fjanterier? Utan man la ju fram ett urruset förslag 2018 som var så hysteriskt så att alla bara skrek blä liksom. Mm. Och sen, jag är ju urdålig på juridik, så jag vet inte exakt vad man har gjort sen, men sen har man pysslat med det här lite grann och så skickat till något som heter lagråd, och så har man någon lagrådsremiss. Men det har väl inte gått ut, tror jag, till så många. Alltså det är i alla fall en sak som har tillkommit då. Det är ju ganska lustigt, för att hela det här drevs ju då att det ska vara gender self ID, alltså ingen ska lägga sig i vad du har för kön, och det ska jag bestämma själv. Det är ju en sån internationell rörelse. Ja, och det var så viktigt att ingen annan ska göra någonting. Men sen så blev det väl så himla mycket liv. Så någonstans, jag vet inte när detta kom, för jag har inte alls följt den här processen. Men då kom det med något löjligt litet intyg då, som skulle någon läkare skulle ge. Och eller en psykolog har jag börjat prata om nu. Men att tvinga läkare att skriva ett sådant nonsensintyg, för eftersom det har vi ju lärt oss genom våra HBTQI-kurser, eller hur? Att bara du själv kan avgöra din könsidentitet, det är ju liksom, ligger i sakens natur. Så kan ju naturligtvis ingen annan människa tala om på utseende att jaha, här ser vi att det här, den här mannen här har könsidentitet kvinna, det kan man ju inte se. Utan då kommer det bli ett intyg där det står att jag har haft samtal med patient NN som uppger att han eller hen har könsidentitet kvinna. Mm. Och så ska man tydligen intyga att det här inte är någon tillfällig fling då. Och, då säger, och det kan man ju inte heller veta, och då får man väl säga då att han uppger att han har känt så här länge och inte kommer att ändra sig. Vilket man är ett helt meningslöst påstående. Mm. Så att jag tror att det var någon, men jag har liksom inte läst de här. Det har ju varit lite remiss, men jag har ju inte riktigt fattat liksom vilka omgångar man kommit in. Men jag tror att det kom något från Region Skåne när de var helt sura på detta och sådär. Så alltså det spelar ingen roll vilken läkarorganisation du skulle fråga. Så kom, det kan jag svära på att de skulle säga nej tack. Mm. Utan, och detta, vilken läkare som är, inklusive jag då, som är klinisk bakteriolog, jag kan då skriva sånt intyg. Liksom. Och till skillnad från då den här utredningen man har idag då, för att få en diagnos som ju är ja, långvarig och så vidare.
Skulle man kunna gå så pass långt så att man säger att det här förslaget som ligger nu, det är kunskapsfientligt?
Ja, man kan ju, det är ju framförallt det är så extremt hafsigt och konstigt, slarvigt, och jag har en känsla av att folk inte riktigt vet vad det står. Det kom ju en artikel igår då om den här delen som handlar om könskirurgi.
I Kvartal skrevs den artikeln, va? Ja.
Och sen så var det ingen som brydde sig om den, så jag började liksom klippa sönder små bitar och twittra ut det här och sa oj, sa folk, oj, detta känner vi inte till, det här var ju jätteviktigt. För man har ju sagt på något konstigt sätt att det är så bra med den här lagen, för nu tar vi bort det här med könskirurgin från den här lagen om självidentifierat kön. Jaha, det är möjligt, man har lagt dem i två lagar, men det är då samma paket som ska röstas om, va? På den 17:e. Och sen har nu Mats Reimer skrivit om detta väldigt bra i Dagen. Då han är ju barnläkare då, sysslat mycket med, han är ju barn, eller öppenvårdsbarnläkare, har ju ett sortiment av olika barn och följt det här.
Precis, men det här var intressant i den här tillagen då, eller det som inte har varit lika mycket fokus tills Erik Lindberg skrev om det här. Det är ju det här att man då kan operera genitalierna till då det som citat då är genitala variationer utanför det naturligt förekommande, och det är då öppnar för att man är, alltså du nollställer eller du tar bort allt, men du ersätter inte, alltså du ger juridiskt stöd till den typen av identifikation. Och också då får man ju säga, om det här är en spekulation från min sida, men om det finns en undergrupp här som är, ägnar sig åt självskadebeteende, där man har problem med det egna könet, med egna kroppen, så öppnar man här för att liksom få göra det med statens goda minne, så att säga, med assistans av staten. Vilket ju i så fall skulle vara väldigt problematiskt. Jag säger inte att det är så, men man har heller inte utrett, så att säga, att det inte är så. Den risken är, har man inte utrett.
Nej, det är ju inte klokt. Och så har man ju som sagt sagt att oh, det är så bra, det här handlar bara om juridiskt kön. Snälla, nej, det är bara en liten grej i registren. Så har vi den här tunga klumpen som ligger under, som ingen har pratat om. Och det värsta är att jag är inte säker på att de själva vet det, alltså. De här politikerna. Jag är faktiskt inte det. För att det är total förvirring på Twitter. Och så säger, ja, men står det så här? Ja, och liksom, det finns ju folk som har suttit och nagelfarit det här. Och jag är ju jättedålig på att skriva och lusläsa lagtexter. Men det är så. Och det andra man gör, alltså det första man gör, det är att öppna för icke-binära. Alltså de som vill vara icke-binära. Att ändå göra könsorgansoperationer. Det får de inte idag. För att man får bara göra det för att man är transsexuell, alltså en man som vill bli kvinna eller kvinna som vill bli man, så kan man göra om könsorgan så att de liknar mer det man vill ha då. Mm. Och så har vi då det som jag då som feminist tänker genast på, det är ju att det är de här unga tjejerna som är den stora gruppen som vill bli icke-binära då. Va? Och då har ju de på något sätt skyddats, alltså man har ju klippt bort brösten på dem i en fasansfull omfattning. Därför att, som jag skrev i min första artikel, det är ju för jävligt att brösten är inte skyddade. Alltså, man har haft en åldersgräns för könsorganen på 23 år, 18 i synnerliga fall. Men brösten hade man ingen sån spärr på, va? Och där har man ju tagit bort brösten på, alltså ner till en 14-åring på Karolinska. Och det är ju en så fasansfull grej. Och, så då har de tagit bort brösten, men de har inte fått operera könsorganen. Och nu öppnar man för det också. Och det är ju, herregud, utan att ha någon enormt gedigen utredning på detta. Och det finns naturligtvis ingen liksom evidens i världen som visar att du blir friskare i din könsdysfori om du vill bli icke-binär och sen så ta bort alla könsorgan eller vad de nu vill göra. Därför det här är ju en ganska ny grupp också. De gamla transsexuella, de ville ju bli kvinnor om de var män och män om de var kvinnor. Då. Så att det här är ju...
Det här är främst, på den tiden var det ju främst, alltså tidigare har det varit främst män, biologiska män som vill bli kvinnor. Det är den bilden av, som jag tror ibland också fortfarande kan leva kvar. Och en anledning, nu ska jag säga något provokativt, en anledning, om man då tänker att det finns vissa könsskillnader, så är en könsskillnad att män bråkar mer och är aggressivare på gruppnivå. Och om du kollar på de som har varit involverade då, liksom i de hetskaste debatterna, så har det ofta varit den gruppen som är då från man till kvinna, transkvinnor då, som är väldigt, väldigt aktiva där. Så ironiskt nog så är det så här att den gruppen som är allra hårdast drabbad, vilket är unga tjejer och unga flickor, är inte lika synlig. Fast det är den vi egentligen pratar om mest. Men det är inte den som sitter i tv-studion i samma utsträckning eller mordhotar mig, så att säga. Utan det är en annan grupp. Och så det blir också en sån här konstig bait and switch lite grann.
Ja, som råfeminist då så har jag ju tänkt på detta. Nu har inte jag sett alla dessa filmer, men liksom alla de här fina filmerna som framställer att det här är så positivt med transition. Det är väl liksom, dels är det män som blir snälla kvinnor då. Och i medelåldern. Sen ser det små pojkar som inte trivs med det här hårda manliga, utan tycker om att dukta på blommor och få bli flickor. Och alla tänker det här är ju väldigt förtjusande. Men jag vet ingen film, glorifierande film, om den stora gruppen, nämligen tjejer som absolut inte vill bli kvinnor. Kan det vara något för en kulturanalys kanske? Det är väldigt intressant med alla de här kulturskribenten som liksom inte kan se en kultursjukdom när den står framför näsan på dem, utan börjar snacka om biologi liksom. Det tycker jag är makalöst.
Samma kulturjournalister har ju varit väldigt snabba på just att säga transfob.
Ja, de kan ju allting. De kan ju forskning, de kan medicinen, de vet ju absolut hur det förhåller sig, och att Uppdrag granskning, vi hade ju helt fel, och transvården är jättebra. Jaha, intressant. Jag menar, jag vet inte jättemycket som jag bor i Göteborg och i Stockholm, men jag vet kanske 50 gånger mer än dem i alla fall hur det går till. Men vi måste ju komma ihåg att alltså, nu kom det ju en studie väldigt intressant från Holland bara för några dagar sedan som visar att där man hade gjort, vilket är väldigt svårt, det är en väldigt svår form, men man har alltså gjort en populationsbaserat urval i norra Holland, både stad och land, och så 2000 barn från 11 års ålder, som har följt dem i 13 år, 15 och så här, upp till 24 år och frågat om olika saker, och ganska lågt bortfall, och de har jobbat som sjuttingen för att få det här liksom representativt, och då visade det sig att 11% av alla 11-åringar har någon gång tänkt ofta eller ibland att de ville tillhöra det andra könet. Så att vi har ju en jättestor liksom pool som vi kan ösa ur om vi börjar liksom fokusera här, och du måste egentligen tänka på det här som man nu får lära sig i skolan, indoktrinerade av de här transorganisationerna som vi själva har skattefinansierat. Men sen är det ju så att vissa då risken att göra det här på allvar och hamna i det här och börja förändra sin kropp, den är naturligtvis beroende på massa olika faktorer. Dels är ju slumpen och var man bor och man hamnar i sånt gäng. Och sen är det ju då de här riskfaktorerna med autism framförallt då. Nu kan jag inte så mycket om autism, men jag förstår att då blir du väldigt liksom ja, dels svart eller vitt, men framförallt väldigt lite oflexibel. Så du går in på ett spår så följer du det. Så att om någon sätter en sån idé i huvudet på dig kanske när du tar det, så är det stor risk att du liksom spinner vidare på det då.
Det finns också en, om man pratar med autistiska kvinnor, ja, det här är alltså inte en studie som jag har gjort, utan det här är då anekdotisk bevisföring som det heter. Någonting som flera av de kvinnorna har berättat för mig, alltså det är så uppenbart att de är kvinnor för mig, det är biologiska kvinnor, heterosexuella kvinnor i flera av fallen, inte alla. Men då just den här att de inte har haft en relation till sig själva som ett kön, de har inte könsdysfori, men de har heller inte haft, de har inte förstått, flera sagt återkommande, för mig har det aldrig varit en identitet överhuvudtaget att jag är kvinna, för jag har inte förstått vad det skulle betyda. Och för de allra flesta då, om man är då inte har den här det sättet att vara på, så är, för mig har det varit tvärtom. Jag kommer ihåg en tjejkompis som är icke-binär, lesbisk, fast då är hon inte icke-binär, men hon har liksom haft en otydlig könsidentitet för sig själv. Vi pratade om en tv-serie vi båda kollade på, och då sa hon, vadå, har du aldrig tänkt att du är någon av de kvinnliga karaktärerna? Och då kände jag bara, jag måste ha världens historiens sämsta fantasi, för det slog mig då, jag var väl i 20-årsåldern, att jag aldrig identifierat mig med en kvinnlig, att jag är en kvinnlig karaktär. Det har liksom aldrig någonsin föresvävat mig att jag skulle kunna närma mig, medan för henne då var det så naturligt att gå mellan båda. Men just den här dysforin, om man bortser från könsdysfori, men en allmän sån känsla, hur ska man kunna avgöra som läkare vad som är vad? Jag tycker det är, det är läskigt att tänka sig att du möter en sån patient som har fått höra alla de här begreppen. Det är uppenbart att de har just autismspektrum till stånd, att de har den här känslan. De har svårt att anknyta till andra kanske. De känner sig off i relation till sig själva. Okej, men är det könet sitter i då, eller är det någon annanstans?
Om jag nu som klinisk bakteriolog får skissa liksom framtidens sjukvård, så dels måste man ju absolut bort från att de här kommer direkt till en sån här könsdysforiklinik, utan de måste ju in i den vanliga psykvården. Nu är det stora problemet att BUP är ju så inte världens mest välfungerande och jättelånga köer och så vidare. Så det är ju tråkigt, men icke desto mindre så ska de ju där, gå där, och man ska ju utgå från att det här är, att det handlar inte om primärt att man har fel kön och sådär, utan det måste ju vara extrema undantagsfall, precis som det var förr. Alltså det fanns ju inga barn före år 2000 ungefär. Mikael Lindén, jag har just stått förra med honom, och man hade ju inte, det var den första som sattes upp var ju KID 2001. Så att innan det så kunde det definitionsmässigt aldrig vara barn eller mindreårig och få en sån här diagnos. Och de i Mikael Landéns longitudinella studie var ju i snitt 36 år när de fick sin diagnos då. Så att, men psykiatriker säger ju att de människorna hävdar då med bestämdhet att de alltid var sån här från de var jättesmå. Men nu pratar vi alltså om 5-10 personer per år i Sverige. Alltså en på 10 000 ungefär, eller en på ännu mindre. Va? Och det finns säkert en på 10 000 även bland unga människor. Men då, det kan ju hända att de stackarna får bli fördröjda liksom, och vänta. Och det är ju synd om dem. Men alltså, vi kan ju inte ha det så här att vi slussar in en stor massa som har andra problem eller inga problem för att de råkar vara i något gäng liksom, där man snackar om det här eller hamnat på någon fritidsgård eller, alltså det här är ju väldigt otäckt, och det är ju inte alls så att det här är något nytt. De här kulturjournalisterna som inte kan någonting om kultursjukdomar, de skulle ju kunna liksom läsa sin Karin Johannesson då. Och alltså det här förekommer ju liksom, att man skapar en diagnos. Den första jag vet är när man skapade diagnosen halitos, sjukligt dålig andedräkt, som man hade skapat något som heter listerin som man ville sälja då, sån munvatten, och då hittade man på att det fanns en diagnos, och då det heter disease mongering, diagnosmånglande då. Och jag tänker ju på klimakteriet, och klimakteriet är ju en helt naturlig process som är helt ofarlig och går över. Och som en man på 60-talet hittade på, alltså Freud hade ju sagt från början att kvinnor som inte längre var fertila var helt värdelösa. De var ju värdelösa från början, men då kunde de ju föda söner i alla fall fram till de blev infertila. Och då var de helt värdelösa. Så att det här, det är ju en gammal tradition om då att klimakteriekvinnor är liksom förfärliga och ska gärna gå dö. Men då var det en gubbe då som tyckte att han skrev att det var en förruttnelseprocess och den kvinnliga kroppen förruttnade och helt bla bla bla. Och sen exporterade han på sin fru som var sjuksköterska och gav henne östrogen och hon fick ju livmodercancer. Det fick ju alla på den tiden för man gav ju bara östrogen och då växer slemhinnan bara till och växer till tills man får cancer. Och sen kom man på att man skulle tillsätta progesteron då. Det där då så gick man sa att det här var jättenyttigt så där, tills man råkade göra en randomiserad kontrollerad studie och upptäckte att de som åt de här fick ju fördubblade risker för blodpropp, demens, lungemboli, stroke och så vidare och 40% ökad risk för bröstcancer. Så
att det här är skillnaden liksom mellan evidens och beprövad erfarenhet. Det vill säga när beprövad erfarenhet bara är att du gör någonting om och om och om igen.
Precis. Och det obehagliga med detta var ju då att när man hade gjort den här studien då har man alltså bevisat att det här är farligt. Och jag trodde i min enfald att det kommer aldrig att säljas mer. Men det händer ju inte alls. Utan då börjar man återgå till att referera observationsstudier som ju då har du gjort en randomiserad kontrollerad studie så kan du inte börja snacka om observationsstudier. För du trodde ju att det här var bra för att de som fick klimakteriepiller på 70-80-talet, de var ju så selekterade eftersom alla visste att du får blodpropp av östrogen, du får bröstcancer av östrogen. Så gav man ju inte till det till folk som hade bröstcancer i släkten, som var storrökare, tjocka och så vidare. Utan det var ju små vältrimmade överklasskvinnor som fick det här. Och de levde ju längre trots att de fick pillerna då. Men det är lite samma, så där har man ju då, där fortsätter man ju med detta liksom som profession, att liksom göra reklam för sina piller och sånt där va. Så att det är ju tyvärr inte helt okänt att även läkare kan ju liksom börja mångla en diagnos. En sak jag glömt att prata om, det är den här förfärliga grundstenen med affirmation, alltså bekräftelse då. Va? Och det är ju helt vansinnigt. Det finns ju ingen annanstans inom medicinen där du tar en patient, och inte minst framförallt inte inom psykiatrin. Det är klart att du ska lyssna på patienten, liksom, inte säga haha, du tror bara att du liksom ska flyga till månen imorgon, utan man är naturligtvis vänlig, empatisk och artig, men liksom att du ska köpa deras idéer då och liksom elda på dem, alltså det är ju fruktansvärt. Och var kom detta från? För jag menar, vi kan ju bara jämföra med anorexi liksom. Det är ju helt, jag menar, och vi har ju det här som heter dysmorfofobi. Det är ju folk som kommer och säger jag har en jättekonstig näsa. Och då är ju regeln så att om läkaren också tycker att ja, de har en jävla konstig näsa, då kan de liksom få operera den. Men om läkaren ser en ganska vanlig näsa, lite större eller sån här, så blir det ingenting. Va? För det vet man till 100% att få den här människan operera sin näsa som egentligen helt normal, så kommer den nästa gång och har fel på öronen och så vidare. Så att det här är ju en psykisk störning som gör att man tror att man ser grotesk ut då. Och alla har ju den lite grann förstås. Jag hade en kompis som en gång sa så här, han hade gått runt på en fest och så här, vridit folk så de kom i profil så här, jag ska bara titta på din näsa. Och då skrek alla nej! För att alla människor tycker att de har fel på näsan. Ja. Det tycker jag är ganska roligt.
Men det som du beskriver, Agnes, där med det affirmativa, och när det möter dessutom dessa unga som har fått format sina bilder av hur man ska se ut och hur man ska vara på en, liksom med hjälp av en telefon som de håller i handen och sover med hela tiden, där de är inne i flöden och communities och grupper som driver på mot precis de här identiteterna eller bytena då av identitet, så blir det ju en mix som jag tycker är den där vuxenvärlden som helhet, om det är läraren i skolan eller den man då söker till för man vill ha vårdhjälp så att säga, och föräldrar sviker om man inte då säger någonting däremot istället. Om man bara bekräftar de bilder och de vanföreställningar ibland som man får utifrån de här grupperingarna man ingår i, så är det något slags, det är liksom det är mot all annan idé om vad vuxenvärlden, hur vuxenvärlden ska svara på unga människors ibland förvirring och ibland sökande efter någonting som liksom tar emot. Jaha, där var väggen. Här känner jag att det finns en ram på något sätt.
Ja, det är, jag kan säga att det är 150% emot hela läkar, jag menar medicinen och så vidare. Det existerar ju inte, det finns inte. Tankegången har aldrig existerat förut, att man skulle liksom bara hålla med en patient. Ja, man kan naturligtvis göra, om du kommer in en väldigt psykotisk människa och är helt vansinnig, så sitter du inte och börjar käbbla med dem, givetvis. Men du sitter ju inte heller liksom och liksom understödjer detta, utan du försöker liksom ta det lite lugnt och liksom lugna ner, och sen så ja, ibland är det ju inget att argumentera om, utan de får ju sätta in någon antipsykotisk medel, men liksom den här idén är ju helt ny, och jag vet inte faktiskt inte var den kommer ifrån.
Om man lyfter blicken från den här lagen och lite sådär, så tänker jag att det är en bild av människor där, om man då tar den här som första och andra vågens feminism, så skulle jag säga att väldigt mycket handlar om just att lika rättigheter, lika möjligheter, jämna ut spelplanen, lika lön för lika arbete, frigöra kvinnan från liksom, saker man ansåg att kvinnan har varit förslavad vid och sådär. Men när det som har varit pågått sedan 90-talet framförallt, så har det ju varit en rörelse där man dessutom ska dekonstruera och röra sig bort från det biologiska. Alltså om man då tänker sig att vi ska frigöra oss från vad de kulturella förväntningar som kommer med det biologiska. Så att säga, en kvinna kan visst vara professor, statsminister, soldat, alla, och en man kan göra andra saker. Det var det som var då en jämställdhetskamp eller frigörelsekamp då. Nu är det ju att, vad är ens en man? Alltså vad är ens biologin i sig? Det var någon som skrev på Aftonbladets ledarsida, som själv är en transkvinna, att jag kan inte ens definiera kvinna eller man, och det är fint. Och då blir det, då kommer de här begreppen där du har då cis-kvinna eller cis-man då, det vill säga att ditt biologiska kön, eller din könsidentifikation är i linje med det könet du tilldelades vid födseln, och då det här tilldelades är nyckeln där då, för att det är ingenting som tilldelas, utan det är någonting du föds med bara.
Du observerar det biologiska könsorgan och registrerar.
Det är ingen komplicerat, men då har du, det du har gjort successivt är att du har försökt att hela tiden avnormalisera det man uppfattar som normen, och det där har då lett till att man hamnar i läge där egentligen de enda som är riktiga kvinnor ordentligt, det är transkvinnor, för de har ju valt de här sakerna, de har ju en känsla, medan om du är född kvinna och anammar kvinnliga attribut till exempel, då är du ju mer som en slags zombie som bara uppfyller samhällets krav. Och det här blir en sån här konstig grej, att de enda som egentligen kan verkligen anamma de mest maskulina eller de mest feminina attributen då, enligt stereotypt, det är transpersoner. För att de frigör sig från sin biologi på det sättet. Så det finns så här, det finns någonting som har att göra, går in i det man kallar transhumanism här, där du ska gå bort om det som är det givet, så att säga, som människa, för att det som är, det är så du bekräftar din individualitet, och det är bara genom att göra en sån, den typen av resa, som du verkligen kan bevisa att du är fri och att du är liksom sann mot din själ på något sätt.
Men nu måste jag komma med lite 70-tals feminism här då, för att det var ju inte alls så att man var biologist då, man var ju väldigt antibiologistisk. Hela 70-talet var ju socialkonstruktivistiskt, men på ett helt annat sätt då. Men det som framför allt är borta, och det är ord som inte, jag tror inte unga människor vet vad det heter, solidaritet och systerskap. Alltså det var ju det som var kvinnorörelsens grej, att man var systrar med varandra och man stöttade varandra, och liksom folk var väldigt annorlunda, och en del var lite knäppa och liksom, och en del var lite så här kvinnliga, en del var inte det, och en del var lesbiska och så, men liksom det var påbjudet, precis som i arbetarrörelsen, och alltså det här att nu håller vi ihop och vi strävar och vi liksom stöder varandra och så här. Och alla kvinnor som har lyckats med det, det fanns ju sån här historia om sosse-kvinnor på 70-talet. Vad hette hon nu då? Jag har glömt. De var i Täby och de bestämde sig att göra som gubbarna, nämligen att det säger som grilla säger och sådär va. Och det gick ju jättebra för dem va. Men man var ju absolut inte intresserad av biologi, utan biologi var ju någonting som fanns, och det var man ju inte särskilt nöjd över. Det var ju liksom, den bara fanns. Men sen... Alltså folk hävdar ju alltid att det är så biologistiskt, men det vill jag med stor emfas hävda att det är precis tvärtom. För ingen kan ju någonting om biologi, och liksom, man är helt ute och cyklar hela tiden. Och det är bara liksom, det ligger i psykologismens tidvärld tycker jag då. Och sån här flum, den här postmodernistiska egendomliga dekonstruera då. Jag fick en sån här hemsk tanke. Ja, lyckligtvis så hann jag checka ut innan när den här Judith Butler kom. Så jag slapp ju försöka läsa den. Och jag har ju aldrig läst de här humaniora samhällsvetenskap. Så att jag har ju sluppit sitta och försöka
läsa. Ja, inte jag. Jag har läst dem allihop. Jag har läst dem allihop.
Men det är ju där, om man liksom återknyter till det vi börjar prata om. Politikerna som nu ska trycka på den här knappen, de har ett ansvar att gå vidare och titta lite djupare och bilda sig om detta innan de tar ställning i förhållande till om lagen är ett bra förslag eller inte. Och min bild är ju att de kör liksom på slogan, de är på slogan-nivå, men är beredda att trycka igenom en lag som ändrar fundamentet i flera väsentliga frågor som bland annat rör jämställdhetsfrågan, som rör unga. Och som också rör frågor om hur man kan missbruka personnummer, identiteter och liknande. Då duger det liksom inte att hålla sig här uppe och bara ha läst sammanfattningen och tycka att det här kallar vi frihet.
Nej, jag tycker det är väl mer snarare på klannivå det är. Alltså att man tillhör sin klan och klanhövdingen har sagt att nu gör vi så här. Och man tycker det är avsevärt, men man har inget alternativ, tror man. Men jag tycker det är väldigt konstigt. Nu är jag ju inte inne i det där. Men jag tänker mig att om de bara sa till Kristersson att nej, nu får det vara nog här. Liksom, så kan inte jag förstå hur han kan köra över om det är 90%. Jag förstår inte, men det...
Monarkin är inte död. Eller olika, alla... Det här är väl en sån där sak som... Där man tror att det ska finnas ett demokratiskt system, att det ska fungera så att de är representanter, de är parti. Men här är väldigt tydligt att det är inte så politik fungerar i verkligheten i regel. Utan det är partiledningen och kretsen runt Ulf Kristersson, de bestämmer. Mm. Sen får riksdagsledamöterna rätta sig efter det. Men det är väldigt svårt att acceptera som, beroende på vilken personlighet man har då. Om man är en sån som gillar att säga vad man tycker, då är man väldigt svårt att förstå att de här personerna då accepterar att det är så det ska gå till. När de kan ändra på det. För de har makten att ändra på det.
Är det ju, jag menar, naturligtvis går det till så här 99 gånger av 100, det förstår jag också naturligtvis. Man kan ju inte hålla på varenda fråga och alla tjafsar. Men det här är ändå så att om man gjorde någon liten gallup bland svenskarna så gissar jag att 80% är emot, eller 70 åtminstone. Alltså i partipolitiken är ju massor av folk emot, och vårt uppror så helt plötsligt alldeles när vi skulle skicka in det där, så kom det invällande centerpartistdamer liksom via min sms. Vi vill vara med. Ja, men jag liksom har liksom själva uppropet på min dator. Det var så på oss liksom. Mm. Alltså det var en väldigt starka känslor här, så att liksom jag förstår egentligen inte. Jag förstår inte om det är att man är så rädd för transrörelsen. Det är för mig obegripligt. Det förstår jag att man varit från början, för de är ju otroligt, otroligt otrevliga mot de som säger emot. Jag har aldrig varit med om folk som har varit otrevliga, och jag har ändå varit med om jävligt mycket i den branschen. Men nu är det ju ändå så att så många har sagt emot dem. Så att det, nu har ju vi så att säga brutit igenom den dallen. Och vi har ju stått där och alla har kastat äggen på oss och kallat oss transfober. Och TERF har ju blivit ett rena... Det är ju transfobic. Något radical feminist. Men nu heter det trans exclusion. Mm.
Radical feminist, ja. Mm. Det är väl också en anspelning på TERF, alltså med T-U-R-F, att du försvarar ditt område. Mm-hmm. Så att du anspelar på att de här kvinnorna då försvarar liksom någon slags privilegium.
Och det får man inte göra, nej. Du får bara... kvinnor ska aldrig få försvara sina små privilegier som inte ens är privilegier. Nej, men i alla fall, jag är svensk av födsel och ohejdad vana. Jag känner mitt svenska folk alltså konformism och feghet är ju vårt middle name. Och sen är vi ju också pragmatiska och så vidare. Men det får ju finnas gränser. Och framförallt tycker jag ju att det är extremt viktigt att plocka tillbaka den här pragmatismen som man satt där på 30-talet och gjorde såna här kohandlare och bönder. Och så vad är detta att liksom politiker, vuxna människor, låter något postmodernistisk skit liksom tränga in i lagen? Alltså? Jag är ju väldigt irriterad på många saker i den här grejen, men det är två saker. Dels är det de här unga tjejerna då som gör mig, alltså som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och tycker det är förfärligt. Men om jag ska vara helt ärlig, så det var jag själv mår mest illa av, det är det här liksom att våran lag ska liksom genomsättas av liksom såna här språkbruk som alltså som jag ju undviker det varje pris, som står i sån här vad heter de här dokumenten man går och heja på, vad heter sån här, ja, man har man
plakat,
värdegrunds ja. Bla bla och liksom kickoffer som skit liksom. Jag menar sånt som man, om man är akademiker liksom man bara nej tack, inte för mig. Ja, och så ska man liksom, alltså man eroderar ju det som ändå ska vara stabilt och gammaldags och liksom hålla. Och jag tänker, jag håller på mycket med den här underbara abortlag då, som man gjorde 1975. Och alltså det här tjafset om man måste göra om lagar. Det är precis som, vi hade någon chef som ansåg att man måste riva hus efter 40 år. Men snälla någon, alla människor vill ju bo i ett gammalt, fint, stabilt hus. Och samma med lagen här. Men det var ju så genialt konstruerad. Så att den behöver inte göras om. Trots att man liksom har gått från ja, en månad tidigare. Man kan, alltså man, det var ju 26 veckor när jag var ung som de allra yngsta som man kunde rädda. Och nu är det 22 veckor. Och liksom allt är så genomtänkt, va? Och då måste jag vet inte hur mycket lång tid de tog och vilka som gjorde detta. Men det är ju det som hela grejen med en lag. Att det ska ju sitta några väldigt kloka människor och bara tänka, vad kan gå fel? Hur kan detta utnyttjas? Liksom, och så sitta och fila på det där. Men liksom, ja, alltså sekundär skäms och mitt lands vägnar. Alltså, vad är det där för hafseri? Och folk vet inte vad det står där. Och de liksom, alltså, jaha, rättsliga rådet, socialstyrelsen, nej, de ska kopplas bort. De som ändå är garanten för att liksom, det inte rycks bort några könsorgan av misstag för att du har någon galen kirurg. Jag säger inte att det finns en galen kirurg idag, men det kan komma en galen kirurg som börjar liksom vilja göra om och hit och dit. Ja, men herregud på unga kroppar, va? Mm. Jag liksom, det är någon har konstigt och det är också jättekonstigt, för att förr var man ju alltid liksom misstänksam och man skulle vara analytisk och man skulle liksom förut ja, se det värsta scenariot, och nu, men vad löjlig du är, varför säger du det, och så behöver det inte bli, nej det behöver inte bli så, men det hör väl för Guds skull till lagstiftares jobb att tänka ut alla sätt det kan gå fullständigt åt helvete. Så gör man ju när man liksom inför ett nytt datasystem, journal, allting, så ska du sitta i arbetsgrupper och tänker, vad kan gå, om vi nu har det här provet här och hur kan det gå fel? Det här sitter man liksom med, det verkar vara helt, alltså väldigt liksom, man kastar upp lite grejer i luften och man vet inte riktigt vad man har hittat på och man står inte för det, och men det var ju så att hela partiet, de sa ju inte ett ord, och så var det någon från, det var ju två personer från socialutskottet som fick sitta och svara på allting liksom, till sist. och ja, det är jättekonstigt, va?
Ja, vi ska inte ta mer av din tid nu, tror jag. Utan vi är väldigt glada, Agnes Wold, för att du var med i Under all kritik.
Stort tack. My pleasure.